Det har blivit dags för talbokstips. De kommer från Ystad stadsbibliotek där Ylva Pettersson och Telvo Salomonsson valt böcker med ett historiskt tema, främst 1900-talets historia. Fast i den första boken vävs även händelser på 1700-talet in i handlingen som utspelas i Lettland. Telvo Salomonsson inleder.
Det är en bok som heter Levande dominobrickor av Sigmund Skujins. De här böckerna handlar mycket om individens öde påverkas av historiens skeenden. Och det är ju lite som de här dominobrickorna i titeln på den här boken, Levande dominobrickor. En enda liten händelse kan puffa till skeendena så att det blir många följder långt fram i tiden. Den här boken, den är väldigt väl förankrad i den historiska verkligheten, uppfattar jag det som. Men den har också drag av skröna och lite magisk realism. Det är två parallella berättelser som knyts ihop av platsen. Det är ett gods utanför huvudstaden Riga. Och vi börjar på 1700-talet och vi möter baronessan Waltraut von Brügen. Hennes man har varit med i det rysk-turkiska kriget och det är nu avslutat, men mannen har inte återvänt och hon är sjuk av oro och hon börjar leta efter honom. Hon söker bland annat upp en mystiker som är i ropet just vid denna tid. Han heter kallas greve Cagliostro och har ett mediums förmåga. Så när hon träffar honom så försätter han sig i trans och han kommer fram till det att hennes man lever. Och han säger också, en gång var de två, nu är de bara en. Ett mycket gåtfullt uttalande som Waltraut inte vet hur hon ska tolka. Men mannen lever i alla fall. Så i sina efterforskningar så träffar hon en annan officer som också sårats i samma strid som en man sårats så svårt. Och han berättar då att de klövs på mitten, båda två, i höjd med midjan. Och räddades till livet genom en fingerfärdig kirurg som sydde ihop den ena personens överdel med den andra personens underdel. Precis som mediet sa till Waltraut. En gång var de två, nu är de bara en. Och officeren berättar att Waltrauts man är underkroppen. Det låter ju ganska galet och det är det också. Waltraut vet ju inte vad hon ska tro. Och parallellt med den här historien så berättas då en historia från tiden kring andra världskriget. Och vi möter en pojke som växer upp med sin morfar på det här godset som vi också träffar på 1700-talet. Och han är föräldralös pojken. Föräldrarna har försvunnit under lite mystiska omständigheter. Det sägs att de har försvunnit till Europa med en cirkus. Morfar är en hästkar, en godhjärtad och modig man visade sig också att han är. Här finns också 1900-talets baronessa, en ättling till baronessan Waltraut. Vi får följa hur den här lilla gruppen förhåller sig till maktskiftena vid den här tiden. Sovjetisk regim en tid och sen tysk regim under en annan tid. Och hur ett beslut som man tar en dag kan visa sig få förödande konsekvenser nästa dag. Så det här är väldigt intressant bok och läsvärd.
Okej, och nästa bok, Ylva, var hamnar vi då i tid och vilken plats?
Jo, då tar vi oss fram till 1900-talets första hälft till staden Barcelona där vi får träffa pojken Daniel. Hans mor dog när han var liten så nu bor han med sin pappa som driver ett antikvariat. Titeln är väl speciell på den här boken. Den heter Vindens skugga och det är Carlos Ruiz Zafón som har skrivit den. Och det här vindens skugga, det är något väldigt gåtfullt och som sätter tonen för hela boken. Och liksom Telvo berättade så är det just en händelse som sätter igång ett förlopp som man inte kan förutse. När Daniel är 10 år så får han följa med sin pappa till något som kallas de bortglömda böckernas gravkammare. Det ska hållas hemligt och var och en som inträder där blir böckernas väktare. Och de får i uppdrag att välja ut en bok, endast en bok som de sen ska beskydda under sitt liv. Och den bok som Daniel väljer, eller som snarast boken väljer honom, blir väldigt betydelsefull. För han blir besatt av den och vill veta allt om den och särskilt om författaren bakom. Och Daniel, han blir allt mer insnärd i ett livsöde och äventyr som innehåller alla stora känslor, passion och lidelse och svek och hat och kärlek utöver det vanliga. Och det visar sig till och med bli på liv och död, både för honom själv och personer i omgivningen. Så det är en storslagen roman. Den är väldigt filmisk i sin beskrivning och just staden Barcelona. Man ser liksom dimslöjorna framför sig.
Den har kallats en bladvändare med en del recensioner. Vad säger du om det?
Ja, jag håller med. Det är ett rafflande tempo trots att det egentligen inte händer så där jättemycket. Han går runt i staden och pratar med lite olika människor. Men ändå, man sugs in i berättelsen och det är som ett eget universum.
Tillbaks till Tellervå och vad nu?
Ja, tillbaks till de östra delarna av Europa. Och vi befinner oss på 1900-talet och vi är i Rumänien. Förlorad morgon av Gabriela Adames de Anou. Ett rumänskt storverk som skrevs på 80-talet redan men översatts först förra året till svenska. Hon har enligt uppgift skrivit om den också några gånger. Det är den rumänska 1900-talshistorien som vi får oss till liv, så det var ju verkligen spännande att ta del av den här boken. Och det utspelar sig allt sammans under en enda förmiddag. Det är en berättelse som också är ett porträtt av den levnadsglada och frispråkiga Vika. Och då, hennes egen livshistoria löper ju parallellt med Rumäniens. Och i den här bokens inledning så lämnar Vika som en åldrande kvinna sin ganska sure make i en kylig och påver lägenhet. Hon brukar avlägga mer eller mindre välkomna visiter hos släktingar och bekanta. Och författaren beskriver färgstarkt hur hon ger sig ut på isiga gator i Bukarest med sina verkande ben. Hon kommer i bråk med oförskämda spårvagnsförare och vi får följa hennes tankar och känslor i en stridström av reflektioner och minnen. Och språket är ganska bitande och lite obscent läste jag faktiskt i en recension att någon kallade det. Det ligger väldigt nära talspråket och mitt i den här strömmen då av Vikas tankar och i mötet med alla människorna så berättas Rumäniens historia ända från det tidiga 1900-talet med adelns glansdagar fram till Ceausescus sista år som då präglades av fattigdom och någon slags mänskligt nederlag kan man väl säga i allt.
Om du jämför den bild som ges av Östeuropa i den här och i den lettiska romanen. Finns det paralleller?
Ja, det skulle man väl kunna säga. Inte minst det här just med hur makten styr med människors liv och vardag. Hur människor måste navigera för att överleva helt enkelt. Sen är den här mycket råare. Den andra har ju mer ett sagoskimmer över sig.
Jag har inte läst den här boken men jag tittade lite på recensionerna och där var det en recensent som påpekade att det var lika bra att börja med notapparaten och skaffa sig en överblick själv. Håller du med om det?
Det kan jag mycket väl hålla med om för det är en mycket omfattande notapparat som verkligen inger förtroende just när det gäller den historiska äktheten. Här får vi veta om olika platser, olika rumänska företeelser. Sen är det, man kan uppleva det lite att det bryter lite i läsningen. För noterna kommer ju in hela tiden i texten, i läsningen.
Och från Rumänien till vad?
30-talets USA. Nu ska vi prata om boken Vinterträdet som Ellen Mattsson har skrivit. Och det är vår egen Greta Garbo som är huvudpersonen. Detta är en påhittad berättelse men ändå inspiration från verkligheten. Den unga kvinnan Wendela Berg befinner sig på ett fartyg till USA. Eftersom hennes familj vill att hon ska jobba hos en släkting där. Men hon själv är inte så där jätteglad för detta. För hon vill ha ett spännande liv. Och det får hon verkligen, för där på båten så möter hon Greta Garbo. Och de två unga kvinnorna, de finner varandra och Vendela blir Gretas närmaste vän och sekreterare. Och de kommer att göra allt tillsammans. De delar livet totalt.
Men Vendela, är hon påhittad eller verklig?
Påhittad, så vitt jag förstår. Men även om det är påhittat så är det en fin beskrivning av Greta Garbo och den storhetstid som hon hade då under 30-talet. När hon hade många stora filmroller. Och man får en liten inblick i människan bakom filmstjärnan. För hon är ju känd för att vara skygg och inte vilja släppa folk för nära in på sig. Boken kan få en att fundera lite på kändiskapets baksidor. Och det handlar en hel del om identitet och vem man är i förhållande till omgivningen och vad de pådyvlar en. Och dessutom så tycker jag att det är ett vackert språk i boken. Och de många tidsmarkörerna med kläder och hår och mat och bilar gör bilden levande.
Nu har vi varit ett tag i 30-talets USA. Vi ska återvända till USA, men du är någon annanstans i nästa bok.
I det här fallet är det tiden, ett år, som är sammanhållande. För vi rör oss i den här boken mellan lite olika platser i världen. Och året är 1947, precis som titeln på den här boken. Och författaren är Elisabeth Åsbrink. Det här är ingen skönlitterär bok utan en sakprosabok. Men den har ju minst lika vackert språk som vilken skönlitterär bok som helst. Och här blir det ju verkligen tydligt hur historien påverkar människan och hur historien påverkar nutiden. För Elisabeth Åsbrink har här tagit fasta på olika skeenden året 47. Där många av dem påverkar det som vi upplever i vår omvärld idag. Bland annat så berättar hon om hur det brittiska imperiet upplöses i och med att Indien blir självständigt. Och att det går så snabbt hela det förloppet så att det leder till blodiga etniska religiösa konflikter. Det är också det här året som andra världskriget rent formellt tar slut. Den 10 februari så skrivs den sista namnteckningen på fredsfördraget. Och vad det gäller händelser som påverkar oss idag så grundas det muslimska brödraskapet som har mycket av samma ideologiska innehåll som den extrema islamismen idag har, om jag uppfattar det rätt. Och här får vi också reda på politiken runt Palestina och det som föregick staten Israels bildande. Samtidigt så gömmer sig en tysk nazist, en av de värsta propagandisterna i Tyskland, i Sverige, för att så småningom vidare transporteras till ett vänligt stämt Argentina. Så det är ju inte så att ideologier försvinner över en natt, att allt blir bättre. Och Elisabeth Åsbrink flätar också in sin egen historia i den här väven. Vi möter hennes pappa som är 10 år vid den här tiden. Och han har mist sin far, men hans mamma är fortfarande i livet. Och nu så här efter kriget så ställs han inför valet att följa en sionistisk barngrupp till Palestina och en ny framtid. Eller ska han, om han ska följa sin mamma, tillbaka till uppväxtstaden Budapest. Men egentligen är det inte det så självklart, för där var han ju som jude hatad och oönskad av många. Och han kommer ju så småningom till Sverige också.
Och i din sista bok, Ylva, så är andra världskriget avslutat, eller?
Ja, det tar egentligen avstamp 1941 i boken som heter Hotellet i hörnet av bitter och ljuv, som Jamie Ford har skrivit. Återigen så befinner vi oss i USA, och det är kanske en bit av historien som blir undanskymd ofta. Nämligen den om hur japanska familjer som bor i USA blir fråntagna sina rättigheter och bortkörda från sina hem efter attacken på Pearl Harbor. Och blir av med alla sina tillhörigheter och satta i fångläger. Och det här skapade väldiga motsättningar mellan kineser och japaner i USA. Kinesamerikanerna, de var rädda att de skulle bli förväxlade med japanerna, så de tog liksom avstånd från dessa. Och just i boken så utspelar sig en stor kärlekshistoria mellan den unga Henry som träffar den japanska flickan Keiko.
Och Henry, vad har han för bakgrund?
Hans familj kommer från Kina. Och både Henry och Keiko, de är så pass duktiga i sitt skolarbete så de får gå på en skola där det egentligen bara är vita amerikaner som går. Och där får de utstå mycket glåpord och får jobba i köket, får de diska upp och servera efter alla andra elever. Men de här två personerna, de finner varandra och finner stor tröst och glädje. Men tyvärr så blir de åtskilda och Henry har svårt att glömma Keiko under hela sitt liv. Detta är också en berättelse som utspelar sig parallellt. Den beskriver också vardagslivet i de japanska och kinesiska kvarteren i Seattle. Så man får en inblick i smaker och dofter och mat och musik. Särskilt jazzmusiken är central här.
Och det var Ylva Pettersson och Telvo Salmonsson som vår reporter Dodo Parikas hade träffat på Ystads stadsbibliotek. Och böckerna som de berättade om var Levande dominobrickor av letten Sigmund Skujins. Inläsare Peter Mattsson. 11 timmar och 17 minuter lång är den. Vindens skugga av Carlos Ruiz Zafón från Spanien. Inläsare Ove Ström som håller på i 16 timmar och 46 minuter. Och Förlorad morgon av rumänska Gabriela Adamestianu. Inläsare Lena Lövenborg, 19 timmar och 6 minuter. Och 1947 av Elisabeth Åsbrink. Inläsare är Marika Bergström, 8 timmar och 53 minuter lång är den. Vinterträdet av Ellen Mattsson, inläsare Birgitta Smiding, 13 timmar och 3 minuter. Och så Hotellet i hörnet av Bitter och ljuv. Det är amerikanen Jamie Fords debutroman. Inläsare är Anna Godenius som håller på i 12 timmar och 13 minuter.